Hej! Kommer dagens konkurrens om lägsta pris att ersättas av konkurrensen om lägsta klimatpåverkan? Eller är det samma sak? Går affär och klimat hand i hand? Hjärtligt välkomna till det här andra programmet i Svensk Träs programserie om ingenjörsmässigt byggande i trä.
Programmet Affär och klimat går hand i hand gästas av Anna Ervast Öberg som är projekt- och utvecklingschef på Folkhem Trä AB och Thomas Nord som är forskare på RISE. Programledare är Thomas Alsmarker som är chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.
Och hjärtligt välkomna till er båda, Anna och Thomas.
Tackar.
Tack så mycket.
Ekonomi betyder ju egentligen hushållning med begränsade resurser. Och jag gör kopplingen av hushållningen med jordens resurser. Det borde gå hand i hand. Ändå så hör man många gånger att man hävdar motsatsen, att det skulle bli dyrare. Vad beror det på, Anna?
Jag tänker att det beror på att vi har ju levt under väldigt lång tid utan egentligen vetskap om att vi har begränsade resurser. Så att vi har ju slösat väldigt länge. Och i dagsläget så vet vi ju, vi är väldigt duktiga på att räkna på allting. Så att vi börjar ju förstå liksom att här har vi ju massor av liksom råvaror som vi tar från vår planet som kommer att ta slut. Hela Cementa-krisen är ju ett bra exempel på det egentligen. Så att jag hävdar ju att vi står liksom mitt i den här klimatkrisen som alla pratar om. Men vi står ju alldeles snart i en, på riktigt, en råvarukris också. Mm. Och det som vi vet är ju att så fort saker blir begränsade så kopplas det ju också ett värde till det. Mm. Så att självklart kommer det här också att påverka hur vi värderar material när vi bygger.
Mm. Ja, men exakt. För det blir ju en värdefråga som kommer in här. Att, och de system som är uppbyggda kring just värdet. Vad är det vi vill leverera? Ja, en fastighet till exempel. Och så ska det vara så låg kostnad. Och då har processer och materialanvändning, effektiviseringar kring utnyttjandet skett mot lägst kostnad. Men nu när det kommer in en klimatfråga och kanske också en begränsad resurs, då blir ju värdet lite annorlunda.
Mm. Nej, jag tänker att man kan ju fråga sig vad kostar det att inte minska klimatpåverkan? Vad är priset för det?
Jag tror att man får gå tillbaka till då det här att värdet för vem? Att när vi tittar på fastigheter, då är det ju en beställare som beställer. Och har då en önskan om ett visst värde. Och så får det levererat utav entreprenörer och materialleverantörer. Tar vi med klimatet, då är det fler som vill vara med och värdera det.
Ja, men jag tror också som om man tänker på vad kostar det då om vi inte gör någonting. Så tror jag att priset är att man blir inte konkurrenskraftig i framtiden. Och man kommer i slutändan när värdet skiftar från att material har varit väldigt billigt och arbetskraft dyrt. Och värdet på material ökar samtidigt som vi utvecklar och effektiviserar våra verktyg och arbetsmetoder. Så kommer ju den skiftningen också innebära att om man inte gör någonting idag, viktar liksom vad man använder och hushåller med sina resurser, så kommer man ju i slutändan sitta med väldigt dyra produkter, skulle jag säga. Mm. En prislapp på projekt som gör att de inte bär sig. Mm. Så tror jag.
Ja, nej, men precis. Fokus har ju varit att få ut material från de resurserna som finns. Och då har vi inte tänkt på spillet. Mm. Utan att man pratar ju då om det linjära flöden. Mm. Men att vi egentligen måste börja tänka mer cirkularitet. Alltså vad kan vi använda spillet till? Är det verkligen den här lilla delen som vi ska använda? Vi kanske måste få ut mer nytta av det materialet vi använder i en förlängd tid.
Mm. Och då kopplar jag direkt till inte bara affären utan affärsmodellen. Och hur den måste påverkas, antar jag. för att utifrån det ni beskriver?
Jag tycker att vi börjar inse att, liksom, att bygga upp affärsmodeller i silos och bortse från den här beroendekedjan som vi har. Det kommer ju inte att fungera. Så att vi som byggaktörer är ju helt... Vi vet ju att vi bygger ju inte huset själva, utan vi är ju beroende av aktörer i jättemånga led, som i sin, en entreprenör till exempel, som i sin tur är beroende av massa andra aktörer som levererar komponenter, material och tjänster. Och utifrån att man ska värdera komponenter och material i ett projekt, så är det ju informationen kopplad till projekten som blir värdet liksom för oss. Och där finns det ju ett stort liksom affärsmässigt värde för alla aktörer i alla led. Att vi kan ju inte påvisa det här värdet ensamma, utan vi är ju beroende av att få rätt parametrar in från hela den här kedjan egentligen. Så att jag tror att så här, för en affärsmodell så innebär det att vi måste förstå varandras nytta och bygga värden kring det.
Du Anna, det här med silos, om du vill utveckla det lite, vad menar du?
Så som verkligheten ser ut idag så är ju hela affärsmodellen och liksom värdekedjan i ett projekt bygger ju på att alla optimerar sina egna processer och sen handlar man upp olika aktörer. Och det innebär i sin tur att man i dagsläget så bygger alla värden kring det som man själv gör. Mm. Och vi tappar jättemycket information i de här gränssnitten. Och jag tror att därför, eftersom vi har förstått någonstans att vi är beroende av att förbättra gränssnitten och få rätt information in i projekten, att det är där som värdet vi bygger upp under väldigt lång tid kring de här projekten, det som vi faktiskt bygger och det vi lämnar ifrån oss, att det är där det ligger. Då kommer vi också bli beroende av att jobba tillsammans på ett annat sätt. Och det ser man ju redan idag med partnering och liksom alla möjliga utvecklingsprojekt som
precis. Ja. Jag bara hänga på det där att för att en affärsmodell är ju ett företag specifikt, men för att kunna ställa om så här riktigt effektivt så måste man kanske ha en affärsmodell för en hel värdekedja. Mm. Och då bygger ju det på att man har tillit till varandra, att man jobbar långsiktigt, att var och en vet sin roll. Och det kan ju... Ja, det finns ju en positiv del i det, men det finns ju begränsningar för det kanske hämmar konkurrensen.
Nej, och sen innebär ju detta ett helt annat arbetssätt. Det innebär att du gör inte bara dina arkitektritningar och gör mina konstruktionsritningar, utan vi gör en gemensam modell. Så ett helt annat arbetssätt också, som är helt nödvändigt. Mm. För vi tittar på varje enskilt projekt isolerat. Men det är först när man får en kontinuitet som man kan kanske också jobba med ständiga förbättringar.
Precis.
Och för att verkligen kunna nå klimatneutralitet. Det gör vi liksom inte i ett enskilt projekt.
Nej, det blir ju tyvärr blir det ju kanske att det blir väldigt unikt. Man kan få ett specifikt projekt väldigt klimatneutralt. Men nyttan av det är ju om man kan upprepa det. Mm. Och ta med sig vad var lärandet, vilken förändring gjorde vi i materialval, i processval, i relationer mellan olika. Vad är förändringen här? Så att vi kan använda det till nästa projekt. Mm. Och då blir det en utveckling istället av processen än, ska vi säga, det enskilda projektet.
Mm. Och hela liksom, värdet av att jobba med klimatoptimeringar ligger ju i att ha ordning och reda på data, på information. Att vi måste ju veta vad vi väljer att bygga våra hus med. Och sen i verkligheten måste vi också veta så här, vart sitter de här sakerna på riktigt. Och hur i nästa liv då, liksom, hur kan man ta isär det här huset? Och var är spårbarheten för att kunna kvalitetssäkra i...
Och det är ju då du kan just jobba med förbättringar. Hur gör vi det lite vassare nästa gång?
Yeah.
Etc. Mm. Men om man tar ett steg innan där, som också måste ha en stor inverkan, är ju då lite kring upphandlingen av markanvisningar etc. Mm. Och hur ser ni att det kommer att påverkas?
Då är det ju på kommunal nivå som har planmonopolet idag. Och utmaningen där blir ju att kunna översätta klimatnyttan i upphandlingskriterier. Alltså hur ska vi värdera det här? Och sen gå in och kunna styra, eller får man styra?
Mm. Men jag tänker att de här, alla kommuner sitter ju med klimatmål som man ska nå.
Exakt.
Och då måste man ju längs den här vägen påvisa hur läget ser ut, så här, hur långt har man kommit, vad gör man för att komma vidare? Och kommunerna i sin tur är ju helt beroende av att få med sig aktörer som kan hjälpa dem att ge den här informationen.
Precis, och det jag far efter lite här, liksom, att för att vi ska nå klimatneutralt, de här kommunerna ska kunna säga att man har en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 eller 2030 till och med, då bygger det ju på en helt annan process kring detta.
Men då blir det ju en väldigt konkret nytta för fastighetsutvecklare.
Att
om man gentemot en kommun ska få projekt, så måste man kunna ha ordning och reda och koll på sin egen verkstad, så att man kan leverera de här indata.
Så att man också proaktivt kan driva vissa frågor där man ser, här har vi ett stort gap.
Ja.
Då kan man fundera på de leverantörer som inte kan bidra till att kommunerna når de här klimatmålen. Mm. Kommer de att ha
en framtida affär, menar du?
Mm.
Ja, det beror ju på vilket värde de tillför. För om det enbart är en klimatkriterium, ja, då kommer ju allt mätas utifrån det. Som det kanske har varit tidigare nu. Ja, men nu är det bara priset som har gällt, eller kostnaden. Men om man väger ihop det här, då kan den sammanvägda nyttan och värdet ändå innebära att vi har behov. Det är ju en diskussion idag, men trä, stål, betong som stommaterial här. Det kommer troligen leda till det du inledde med, den här resurseffektivitet. Rätt material på rätt plats i rätt mängd.
Jag tror också att det här kommande lagkravet om klimatdeklarationer kommer ju innebära att alla aktörer kommer ju börja jobba med det här.
Ja.
Så att det handlar ju jättemycket om att bara att lära sig verktygen, liksom förstå terminologin och förstå vilken typ av information man behöver få fram från sina projekt. Mm. Och eftersom man ändå måste göra det här, så är ju steget, liksom, nästa steg ligger ju väldigt nära till hand. Så tar man inte det då, så hamnar man ju lätt i... Det blir ju uppenbart att man hamnar i kölvattnet. Så.
Det är strålande att du svarar på den fråga som jag tänkte ställa.
Eller hur?
Ja. Vi har varit inne på affärsmodellen och utifrån klimatpåverkan. Men jag tänker också hur affärsmodellen kan bidra till det och främja... samarbete, innovation, att bryta silosarna, riva silosarna?
Ja, det där är ju en komplex fråga förstås. För om man nu tänker att vi vill effektivisera, då vill vi ju göra saker om och om igen på samma sätt. Och då kanske det inte blir det kreativa och det innovativa. För vi hittar en modell. Så det... I en affärsmodell för kreativitet och innovation så tror jag att man måste tillåta ett mycket tidigt arbete där man får prova det nya och säga att ja, men det här utgår vi ifrån. Vi vet vad vi har här. Vad vill vi nå framåt? Så att det blir alltså ta tid i ett tidigt skede. En sån affärsmodell, alltså som tillåter att många är med tidigt, istället för att det blir lite det här, en var och en kommer in efterhand, då motverkar det innovationen.
Mm. Nej, men jag tror också en så här gemensam förståelse för att när man räknar klimatvärdet i ett projekt till skillnad från ekonomi lite grann, så är det ju en gemensam målsättning. Vi vet ju så här att det vi gör idag måste ju bli minst dubbelt så bra.
Mm.
Och för att komma dit så måste vi liksom, alla måste bidra helt enkelt. Så att, oavsett om man kommer in, jag tror inte att man alltid kan ha med sig alla från start, men oavsett när man kommer in så måste man liksom docka an i den ambitionen. Och sen så, att det...
Ja, nej, men verkligen helt rätt. Och det, jag har ju tittat på några projekt som har jobbat mot klimatneutralitet. Mm. Och där har det ju varit, en av vinsterna har varit det här att tidigt säga det här är vision och mål. Mm. Och sen att ha med klimatneutralitetsfrågan i alla möten och diskussioner. Så att det blir en stående punkt. Mm. Så det inte blir, ja men nu löser vi den där bra borta, utan att den får vara löpande.
Och i upphandlingar och så här så finns det ju enkla sätt nu att koppla ihop klimatmoduler med kalkylverktyg. Och då kan man ju tidigt sätta en budget för koldioxid. Koldioxidavtrycket, och sen kan man ju påvisa förbättringar. Sen är det ju viktigt att hålla ordning på gräns, alltså vad har man med, vad har man inte med och vilken typ av data har man. Och vi kommer ju också jobba på samma sätt när vi handlar upp en entreprenör, så finns det ju också en annan mätsticka för deras arbete. Där man väldigt tydligt kan påvisa vad har man gjort i projektet. För vi vet ju så att det är ju under bygghandlingsprojektering, då väljer man ju alla leverantörer av material. Det är där liksom EPD:er kommer in på komponentnivå. Ute på byggarbetsplatsen, hur man väljer att få transport. Liksom, det händer ju massor under den tiden vi egentligen lämnar ifrån oss ett stort ansvar till en entreprenör, till det att vi får en färdig byggnad. Mm. Och kan vi liksom då berätta för entreprenören att här vet vi att projektet mår så här. Och sen när vi får tillbaka, då vill vi ha den här datan av er så att vi kan se och jämföra med liksom vart ni tog stafettpinnen.
Vi har ju inte mätt klimatfrågan tidigare. Och nu har man sagt att det är CO2-utsläpp som är det. Vi har CO2-ekvivalenter och så ska det översättas. Men finns all data för alla material och alla processer? Nej, det gör det ju inte ännu. Utan det blir schablonsiffror i vissa lägen. Mm. Så att det finns ju en förbättringspotential, helt klart. Mm.
Absolut. Vilka nya utmaningar ser ni att exempelvis arkitekter, entreprenörer, leverantörer, konsulter överhuvudtaget, vad står de inför utmaningar?
Jag tror att vi har en utmaning i att i dagsläget så utvecklar vi projekt och liksom kunskapsnivån och energin når ungefär. I sämsta fall är det fram till färdig byggnad. Så måste man liksom alltid tänka vilket åtagande man har efter. Och sen är det ju liksom underhållstidsaspekten. Men att det som vi behöver få med oss nu, som egentligen är nytt för alla kategorier, det är ju liksom att stretcha det här tidsspannet. Liksom, vad händer även liksom efter det då? Att man, så att det är ju en kunskapsförsörjning som krävs egentligen. Och jag tror att man måste ta den samtidigt som man utvecklar projekt.
Exakt. Ja. Ja, men föra in långsiktigheten. Yeah. Och även om nu som arkitekt kan jag tänka mig då tänker man ju ändå den långsiktigheten att det här, den goda arkitektur, den ska stå och fungera länge. Alltså den god funktion här. Men att översätta det i tid. Mm. Alltså hur översätter jag det här, min kunskap om det här till samtiden och framtida behov.
God arkitektur som på riktigt genererar värden på en plats, alltså i ett sammanhang, i en byggnad, liksom borgar ju för en långsiktighet och ett värde i sig. Sen tror jag liksom att man också behöver rita och utveckla fastigheter utifrån att man ska kunna återbruka, alltså plocka isär dem egentligen och återanvända material i delar eller helhet eller så.
Man kan ju då fundera på om... hur vi får konstruktörerna, ingenjörerna att höja blicken, om man kan fundera på om konstruktören går från att vara kvadratisk, fyrkantig till att bli mer cirkulär.
Ja, då kommer man in på det cirkulära flödet förstås, till skillnad från det linjära. Och då blir det ju att fokusera på att minska att återanvända och att kanske återvinna. Och att det blir fokus för ingenjören och även då arkitekten som kanske redan har det nu. Att, ja, men hur länge har vi den här produkten, fastigheten och fastighetens delar, materialen i dem och allt spill som har bidragit. Hur bidrar det då till en... Och egentligen skulle jag vilja lägga in den New European Bauhaus, det hållbara, det vackra och det inkluderande samhället.
Mm. Nej, och om man tar egentligen den här konstruktören då, så handlar det om att ta fram lösningar som är lätt monterbara men också lätt demonterbara. För vi vet inte riktigt hur länge vi kanske behöver den här funktionen av en viss byggnad. Och då kommer man ju in på det här med begreppet demonterbar arkitektur. Mm. Vad händer då i ditt huvud när jag säger så? Blir det ett nytt begrepp, demonterbar arkitektur?
Nej, absolut inte. Vi jobbar ju med ett sånt projekt nu där vi har liksom, våran punchline är ju att det ska vara 100% återvinningsbart eller återbruksbart. Det är ju en terminologi vi måste lära oss, men att gå från att prata om 100% eller vad ska man säga, klimatoptimerat, klimatneutralt som vi nu har vant oss vid, till att också prata om byggnader som återvinningsbara i princip, tänker jag. Affärsmodellen för oss är att bygga bostadsrätter. Och då ser ju jag en möjlighet att om vi blir duktiga på det här, så ska ju vi kunna överlämna en fastighet till en bostadsrättsförening som också innehåller ett värde i form av alla delar som det består av. Att man inte bara sätter en peng på funktioner, ytor och bostäder och alltså vilka rum man har och kvadratmeter, utan också på riktigt vad väggarna består av på taket.
Exakt. Mm. Byggnaden som en materialbank.
Ja.
Vilket innebär en möjlig affärsmodell kanske för en materialleverantör. Mm. Ta ett långsiktigt ansvar.
Många spännande möjligheter, men vi måste nog avrunda det här. Och stort tack till er för det här samtalet. Tack till dig Anna och tack till dig Thomas.
Tack så mycket.
Tusen tack. Ja, mycket
härligt.
Trevligt.
Och stort tack till er som har lyssnat på det här programmet. Och jag hoppas att ni är intresserade av att också följa oss i nästa program. Program nummer 3 i den här programserien för Svenskt Trä. Tack så jättemycket och hej då!